Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Mix Megapol presenterar Halv tre med Lotta Bromé.
Hallå där och varmt välkommen in i Halv tre-studion. I dagens onsdagsmix, ilska. Hur hanterar man det? Professorn i Örebro, han vet. Robert Kargel är dagens gäst och han berättar om hur han ledde marinens helikoptrar vid Estonia-katastrofen, hur han har bekämpat pirater och hur han har verkat i Afghanistan. ChatGPT, nu larmar lärare om att AI, artificiell intelligens, skriver uppsatserna åt eleverna. Och så blir det högläsning i dubbel bemärkelse. Ni får svaret på detta efter klockan fyra. Och strax miljonvinster på V75 i helgen. Vilka var det egentligen som vann 22 miljoner? Snacka om innehåll, nu kör vi. Och i söndags, hörrni, då var det superjackpot på V75. Hur många miljoner som helst låg i potten och det slutade med att två system inlämnade i Finland. Var deras system kostade kring 800 kronor. De vann en stor del av pengarna. Och så var det ett system inlämnat i Sverige som kostade 96 kronor och renderade då i att de fick 22 miljoner kronor. Hanske Lindskog är vinnarambassadör och Hanske, berätta, det var spännande inför sista loppet.
Ja, det var ju så att inför den sista avdelningen var det 26 stycken som hade chans till många miljoner kronor. Hästen som var tvåa i den sista avdelningen hade gett 9,5 miljoner kronor. Den fick stryk med en nos, alltså på ett målfoto mot vinnaren som alltså höll undan. Och gjorde två damer i Norrland lyckliga. De två väninnorna hade spelat en Harry för 96 kronor. De brukade göra det på lördagarna och sen inte kolla loppen, märkligt nog. När de kommer hem efter att ha varit ute på en sväng så ser de ett sms från mig där jag säger att jag är tacksam om de ringer en signal. Eftersom då en av damerna tyckte att hon kände igen mitt namn så kollar de på sitt konto och ser att det står 21 miljoner kronor på kontot. Och då ringer hon upp mig och jag har ett väldigt trevligt samtal på påskdagens kväll med denna förtjusande dam som var anmärkningsvärt lugn åt det. Jag menar, inte upphetsad, inte exalterad på något sätt. Hon konstaterade att jag är i chock. Detta är ju inte klokt. Detta är fantastiskt. De får alltså dela på 21 miljoner kronor. Hon är väl innan för en insats på 96 kronor. De brukade spela för en 50-lapp styck varje lördag på V75.
Ja, du. Hade hon ringt upp sin väninna också och berättat det hela?
Ja, det gjorde hon ju och bad väninnan kolla kontot också. Därför att även på väninnans konto så stod ju, eftersom de hade delat på kupongerna båda två var delaktiga. De hade spelat på nätet och väninnan konstaterade att det är korrekt. Där står alltså 21 miljoner kronor. De vinner alltså bara drygt 10 miljoner. Alltså, det är fantastiskt. De är båda två i 60 plus, bor i en liten ort i Norrland och deras liv har ju totalt förändrats. De är ekonomiskt oberoende resten av sitt liv.
Ja, verkligen hörru. Och om jag har förstått det rätt så har de slitit rätt mycket i sitt tidigare liv.
De har haft vanliga, som du säger, vanliga enkla jobb och slitit hela livet. Va? Och plötsligt får de en guldkant på livet som gör att allting förändras. Ingenting är längre omöjligt.
Men det är ju en enorm summa pengar. Jag är säker på att de hade varit klara även om de hade vunnit 100 000.
Ja, alltså jag frågar naturligtvis inte vad hon ska göra av sina pengar. Det går ju inte. Det är mitt jobb, det är att säga, ta det lugnt. Ring upp till lokala bankkontor, vilket hon sannolikt gjorde igår. Och kanske är där just nu för att föra över pengarna på privatkonto och kanske få lite ekonomisk rådgivning vad hon ska heta på.
Hur firade hon sen på påskdag då, damen du pratade med?
Alltså man tror ju liksom att det ska vara ett väldigt firande den kväll. Men hon hade faktiskt ingen att fira med. De hade varit ute med, som sagt, två väninnor och nu har de kommit hem. Jag hade ingen hemma just nu utan de var ensam. Men jag såg då väl i alla fall en liten flaska vin eller någonting sånt. Ja, då går rätt till sån. Jag ska unna mig ett glas vin, sa hon. Och så slutar vi samtalet där.
Ja, det.
För någon vecka sedan ringde man som man 16 miljoner kronor. Och han sa, ringde fan också Hanske, att det inte hände för 20 år sedan. Han var 85 år gammal och hade tre söner. Jag sa det, men för tusan, du fyller år snart. Så jag ring och bjud på tårtkalas och de och sönerna som kommer ger en check på ett par miljoner kronor. Det var en jävla bra idé, Holkinsson.
Ja. Ja. Ja, du, apropå födelsedagar, du är och firar din 75-årsdag i Spanien har jag förstått.
Ja, fantastiskt roligt. Mm. Ja, jag trodde man firade när man fyllde 50 och dog, va? Men uppenbarligen ett hack däremellan vid 75. Alltså, vi har haft fantastiskt roligt och blivit så uppmärksamma så att jag är nästan generad.
Då önskar vi dig ett stort grattis och ha några sköna dagar där nere då på din 75-årsdag, Hanski.
Tack så mycket, Lotta. Kul att prata med dig.
Ja, detsamma. Ingen har väl missat det uppmärksammade bråket mellan förbundskapten Janne Andersson och fotbollsexperten Bojan Djordjic i direktsänd TV för några veckor sedan. Så här lät det.
Du har representerat 10 miljoner människor. Och du hoppar på någon som är yngre än dig.
Vad representerar du?
Hör Sverige såklart. Varför ska jag inte göra det?
Oh, fan.
Vad?
Du har ju varit tränare och varit högsta nivå.
Ja, du har ju spelat fotboll på högsta nivå, eller hur? Vem ska jag representera annars? Vilket annat land? Serbien, vill du säga det eller? Är det det vad du försöker säga?
Janne, Janne, Bojan, nu slutar vi.
Det är ett dåligt svar faktiskt. Vilka representerar du?
Där hörde vi när Janne Andersson och fotbollsexperten Bojan Djordjic då bråkade, men sen dess så har de träffats och nu är det fred som råder. De har pratat ut och har numera då en bra relation till varandra. Hugo Hesser är professor i psykologi vid Örebro universitet. Välkommen till Halv tre.
Ja, men tack.
Ja, du har ju genomfört vad du kallar för ilskestudier då. Studie om ilska hos oss svenskar. Är vi ilskna?
Ja, det kan man väl säga. Om man tittar på studier från USA vet vi att merparten av oss upplever ilska, frustration, irritation så gott som dagligen eller åtminstone flera gånger i veckan. Så det är kanske ett ganska normalt tillstånd att vi då och då blir irriterade och blir arga.
Du har ju då genomfört en studie om ilska hos svenskar då, och då hade ni anmälning via internet och runt 20 000 personer besökte hemsidan på väldigt kort tid. Är vi så arga i Sverige?
Helt klart så finns det nog ett stort uppdämt behov där människor vet inte riktigt var de ska vända sig när de upplever att de har problem med ilska.
Jag är van vid det här uttrycket knyta handen i fickan. Är det väldigt svenskt?
Det är nog svårt att svara på, men att det finns kulturella orsaker till hur vi uttrycker ilska. Många känner nog igen sig i det faktum att man just ibland har svårt på ett adekvat sätt att uttrycka ilska och att man då istället håller ilskan inom sig eller man ger spydiga kommentarer kanske eller på olika sätt håller inne ilskan istället.
Hur valde ni sen då vilka som fick vara med i den här studien? För det var ju många som hörde av sig.
Det här var ju en studie där vi fokuserade på just att man själv upplevde att man hade problem med ilska. Så att en viktig förutsättning för att vara med här var ju att man var tvungen att vara medveten om att man själv uppfattade att man hade ett problem. Vilket kanske inte alla med ilskerelaterad problematik har den insikten. Vi kunde inte heller behandla eller vi fokuserade inte på de som utövade våld av något slag så att de blev exkluderade. Så att det är primärt att man kastar saker, skriker eller att man just som du sa tidigare att man knyter näven i fickan och håller ilskan inom sig.
Så vad fick man göra under den här studien?
Vi lottade deltagare till tre olika typer av behandling och alla de här behandlingarna genomfördes över internet. Och i en av behandlingarna så fokuserade vi på det vi kallar känslomässig medvetenhet. Det handlar om att man ska träna sig att när det uppstår en känsla, vad är det för känsla och vad försöker den här känslan förmedla? Att också träna sig att stanna upp utan att döma vad som händer i kroppen. I en annan grupp så fick man försöka se om man kan hitta alternativa förklaringar till en situation som gör att man då på så sätt kanske just upplever att den blir mer hanterbar. Och en tredje grupp som var den behandlingsgruppen som var mest effektiv över tid var att vi kombinerar de här två verktygen eller strategierna.
Med oss alltså Hugo Hesser, professor i psykologi på Örebros universitet som har genomfört en så kallad ilskestudie där 234 personer deltog. Hur skulle du definiera ilska?
Ja, men ilska brukar många betrakta som en grundemotion som signalerar för oss att någonting hindrar oss från att nå vårt mål. Att någon har klivit över våra gränser, att vi måste sätta gränser. Så det är en stark som involverar hela kroppen, vår biokemi, vår fysiologi, vår handlingsimpuls. Ofta handlar ju ilska om att man vill gå till attack för att eliminera ett potentiellt hot. Så att det är ju en omfattande och ganska stark upplevelse som jag tror många känner igen sig i. Mm.
Om vi ska ta lite vardagstips då från dig. Om man kommer till jobbet och är lite småsur, vad ska man tänka på för att det inte ska gå ut över kollegorna till exempel?
Det första jag tror att man ska tänka på är att börja identifiera vad som faktiskt utlöser en ilska. Vad är det för situationer? Vad är det för omständigheter? Vi vet till exempel att det som kallas pre-state anger är ganska viktigt att fundera på. Alltså när man är trött, hungrig eller sådana saker som till och med smärta kan vara att sänka tröskeln för att vi faktiskt agerar mer ilskt och aggressivt ibland. Så det är en viktig aspekt att bara fundera på vad det är som händer och varför.
Kan det bli för mycket då? Kan det bli väldigt svart eller vitt? Förstår du? Antingen så är man tyst en längre tid och sen helt plötsligt så exploderar man och så kommer allt på samma gång. Kan man undvika det på något sätt?
Ja, men det är en bra poäng du lyfter. Att jag tror att vi behöver, ibland i vissa fall så kan man ju faktiskt känna en bäst rädsla. För det är en så stark emotion, ilska, att vi trycker undan alldeles för mycket. Och att vi blir dåliga på att känna igen signalerna. Och det gör ju i sin tur att vi kanske faktiskt inte agerar på ett adekvat sätt. Och vi tar inte in information som ilskan och den här känslan ger oss i situationer. Och det kan ju skapa stora problem. Vi vet att undantryckt ilska under lång, lång, lång tid är en riskfaktor för en rad olika typer av problem som hjärt- och kärlsjukdomar inte minst. Så det är en balans här mellan att både kunna känna känslan ilska men att faktiskt inte reagera på den. Att observera att den uppkommer men också hämta information från den. Så det är en balans där mellan att inte bara vara ett offer för vår ilska eller att direkt reagera på den. Men att samtidigt kunna våga känna ilska.
Det finns ju en sån här konsensusilska också då. Att vara överens om att inte vara överens. Är det ett bra sätt att handskas med ilska eller olika åsikter?
Ja, men det kanske det kan vara i vissa fall att man bara diskuterar på ett respektfullt sätt med en annan individ där man inte är överens, så blir det ju ett sätt att i vissa fall kunna landa i det faktum att man tycker olika utan att det nödvändigtvis måste ta sig uttryck att man blir hotfull eller att man agerar respektlöst. Så att, om jag förstår det rätt så skulle väl det kunna vara en bra strategi.
Hugo, slutligen då, vad har du för tips till de lyssnare som nu känner att de tenderar att bli lite för arga?
Jag tror att den viktigaste saken är att just det som jag nämnde tidigare, att kunna identifiera utlösande situationer. En annan sak är att, som alla behandlingar syftar till, det är att öka tiden mellan den impulsen som ilskan ger oss till att vi faktiskt agerar, oavsett hur vi agerar, om vi försöker trycka undan den eller att vi agerar utåt. Så att ju längre tid det går där, desto mer större chans är det att vi faktiskt kan agera på långsiktiga mål snarare än de kortsiktiga målen. Våga stanna upp, känna känslan men träna sig i att inte reagera på den. Och det låter ju lätt men det kräver ju i många fall mycket, mycket, mycket övning.
Det låter som en bra idé. Stort tack Hugo Hesser, professor i psykologi vid Örebro universitet.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Tidigare överstelöjtnant och stridspilot Robert Kargel med oss i studion. Han är aktuell med boken Ut ur Kabul som skildrar Sveriges insats för att lämna Afghanistan. Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket.
Jag måste ändå bara börja genom att fråga, drömde du alltid om att bli stridspilot?
Nej, det gjorde jag inte. Det kom ganska sent på gymnasiet i mitt liv. Och var väl liksom inte att det var do or die, utan jag kan väl prova. Det verkar intressant och sen... Så hamnade jag i det liksom.
Och sen blev det helikopter?
Ja, jag gick över på helikopter ganska snart. Och sen, ja, militär helikopter har varit mitt yrkesliv i Försvarsmakten. Och det höll jag på med väldigt mycket.
Minns du ditt första aktiva uppdrag?
Första skarpa uppdraget, sådär. Jag kommer ihåg vissa liksom väldigt tydligt. Men sådär första gången där det var match, som man säger, jag har inte någon sån här jättetid. Det var nog som en glidande skala och sen så blev det väldigt mycket någon gång. Det var någon natt och någon segelbåt och sådär.
Ja, du har ju då under din karriär lett insatser under Estonia-katastrofen till exempel. Det måste ju varit en jättestor grej.
Ja, precis. Och för att liksom nyansera det var ju inte jag som ledde hela insatsen utan jag var en del av det där. Men det var ju naturligtvis, jag var en väldigt ung pilot så att det påverkade extremt mycket. Och det var ju ett gäng som åkte ut på den här räddningsinsatsen och det var en helt annan uppsättning människor som kom tillbaka. Det var nästan 1000 människor i vattnet. Fruktansvärt. Och en upplevelse som har påverkat hela mitt liv.
Sen har du också bekämpat pirater i Adenviken eller Eidenviken.
Ja.
Hur var det?
Ja, det var först när vi fick det där uppdraget så lät det som en saga. Liksom. Det lät som Pirates of the Caribbean någonting. Men sen så blev det ju väldigt riktigt. Vår kultur, liksom det här med pirater är någonting som är på låtsas och lapp för ögat och Johnny Depp. Och det var ju en extremt brutal värld som var där nere. Så att det gick från någonting som var ogreppbart till någonting som var väldigt verkligt och svårt och komplext och innehöll alla möjliga dimensioner av att känna sig nyttig och duktig och att också se förfärligheter, för det var ju liksom flyktingar och mat som inte kom fram till flyktingläger och allt sånt där.
Men man kan väl slå fast då att pirater har inte alltid en lapp för ögat?
Nej, precis. Jag har faktiskt aldrig sett, jag har sett några pirater på riktigt och ingen hade lapp för ögat. Nej.
Sen fick du också då en budget på 4,7 miljarder för att bygga upp en helikopterenhet som skulle verka i Afghanistan. Är det trots allt Estonia-katastrofen som du minns?
Ja, alltså den enskilda händelse som har påverkat mig mest och som, ja, det är absolut, så är det.
Det är tidigare överstelöjtnant och stridspilot Robert Karjel som är gäst i dagens halv tre. Han är aktuell med boken Ut ur Kabul som skildrar Sveriges insats för att lämna Afghanistan. Och där var ju du verksam då, och sen i augusti 2021 så lämnar många länder, inklusive Sverige, Afghanistan. Lämnade alla samtidigt?
Ja, alltså det blev ju hals över huvud, för Kabul som var det sista som var kvar föll till allas överraskning på några timmar söndagen den 15 augusti, så att det var ju att man kastade sig ut. Det var ju ett fullständigt sammanbrott, så att det var alla drabbades av samma sak. Sen så hade olika länder förberett sig olika väl för det, och Sverige var väl sämst förberedd av alla.
När man ser bilder därifrån, de visar det ganska ofta på CNN till exempel, för där har man också gjort en utvärdering. Då är det ju alltså människor som försöker komma med de här flygplanen och kanske hänger fast i hjulen på flygplatsen, eller på flygplanen till och med när de lyfter.
Precis, och det är svårt att förstå att människor är så desperata och så övertygade om att de ska dö, att de hänger sig kvar på flygplan. Kvinnor kastar sina barn över taggtrådstängsel och murar. Folk är villiga att göra precis vad som helst för att ta sig därifrån. Så att det är ett ofattbart kaos som inträffar bara på några timmar.
Och om du beskriver Sverige då? Hur gjorde vi?
Det vi gjorde var väl att alla länder förstod att det här skulle ske förr eller senare, och man tänkte att det kommer vara någon slags ordnat sammanbrott, och sen överraskades alla. Men innan dess var det några månader där de flesta länderna gjorde planer för sina lokalanställda, tolkar och vad det nu var. Man kände att de här människorna har riskerat något för oss, så vi har en skyldighet mot dem. Men där var Sverige ganska benhårda på tanken att nej, men vi har inget ansvar för de här människorna. Det var några få som stod upp för det, bland annat ambassadören Torkel Stjärnlöf i Kabul som förde en stånga sig blodig för att det här skulle göras. Men det gjordes inga planer, utan man lutade sig mot internationella konventioner, att de här har vi inget ansvar för. Mm. Sen under galgen då, när det bara var några dagar kvar, så bestämde man sig för att påbörja planeringen. Och sen så överraskades då alla den 15 augusti när det föll, så att det blev ju totalt kaos där svenska ambassaden evakuerade de svenska utsända väldigt dramatiskt med hjälp av de livvakter som jobbade på ambassaden och fördes in till det som kallas för den gröna zonen, ett område i Kabul som skyddas av amerikanerna, och därifrån så togs de till flygplatsen och därifrån. Och då kan man säga att när man väl hade lyckats med det så var Sverige väldigt nöjda i ungefär en halv dag, tills man insåg att vi har ett moraliskt ansvar för de som har blivit kvar. Och man lämnade de lokalanställda. Man åkte framför ögonen på dem. Som jag brukar säga, det var inte Sveriges stoltaste ögonblick när vi vände dem ryggen. Och sen måste man ju återkomma då för att få ut dem här. Och alla försöker på alla sätt och vis här hemma. Men liksom regelverk, lagstiftning, obeslutsamhet, osäkerhet gör att myndighetsmaskineriet har svårt att komma igång. Och då är det här säkerhetsföretaget återigen som heter Vesper som tar ett initiativ och säger att vi kan åka tillbaka in med sex man som drar igång någonting. Och då de här säkerhetsoperatörerna beväpnade till tänderna med $1 miljon mer eller mindre tejpade på kroppen, och en ambassadör från UD som så att säga får representera Sverige återvänder till flygplatsen i Kabul för att dra igång. Och det är som en thriller, det är som en helt obegriplig film. Mm. Alltså det som sker under några dygn.
Vad var du mitt i allt detta då?
Ja, mitt i allt det här så var jag var och vandrade i fjällen när jag liksom hörde talas om, när jag såg nyheterna som alla andra. Och kände att det som sker nu, nyhetsrapporteringen hinner inte med komplexiteten, och det som det delges på presskonferenserna är inte det som händer, utan det är betydligt mer komplext och betydligt mer dramatiskt. Så att tanken på att skriva en skildring av det kom nästan direkt.
Så hur är Sverige i kris?
Ja, alltså det finns en väldigt god vilja, men sen så hackar maskineriet, därför att vi har regler och lagstiftning som gör att maskineriet är väldigt trögrörligt. Och då får man istället kompensera det med individer som tar initiativ. Så att det här är ju liksom inte en ovilja eller en naivitet, utan det finns en stor medvetenhet om att man befinner sig i en kris. Men förutsättningarna finns inte att agera på det sätt som krävs. Vår svenska regering, oavsett om den är vänster eller höger, har inte tillgång till samhällets resurser i en kris, utan vi har lagstiftning som ställer till det. Vi har myndighetskulturer som sätter hinder i vägen. Och återigen så upprepas mönster som vi känner igen från tsunamin och flyktinghösten 2015, pandemin, en viss mån Ukraina och så vidare. Och vi behöver ta tag i det här. Vi behöver göra något åt det. För världen har blivit allt mer oförlåtande.
Ja, för hur ska man känna här nu då när du säger så här, om man lägger ihop ett och ett själv? Alltså världsläget är som det är. Och du har ju då arbetat över nationsgränser inom det militära. Hur viktigt är NATO, skulle du säga, för Sveriges del till exempel?
Jag skulle vilja säga så här, att givet situationen så min personliga uppfattning är att vi har inte så mycket val. Jag tycker inte att det är okomplicerat att vi går in i NATO. Det tycker jag inte. Men vi har inget val. Och som svar på den frågan. Mm. Och sen så tror jag att NATO så småningom kommer att ha synpunkter på att vi har väldigt svårt att snabbt agera. För det kommer förväntas av oss. Och vi har en grundlag och så vidare som gör att det inte går.
Men vad kan man göra då? Vad är det du ser som att man borde göra för att vi ska funka bättre i en krissituation som land?
Ja, jag tycker att jag ska vara försiktig med att säga att jag har alla svar. Men jag tror att myndighetskulturer behöver förändras, så att man går från att vara rädd för att göra fel till att styras av vad innebär att göra rätt. Det finns också en del lagstiftning man behöver se över, så att regeringen i ett hastigt läge också har tillgång till de resurser som finns i vårt land. Andra länder har det, vi har det inte. Norge och Danmark hade samma situation som vi när Kabul föll, och de var igång på några timmar. För oss tog det 4 dygn att sortera ut vem som skulle göra vad. Mm. Så att det är flera delar, såklart.
Vi behöver bli bättre på att våga bestämma och fatta beslut.
Absolut. Mm.
Stort tack för att du kom hit och berättade, Robert Karjel, och boken heter alltså Ut ur Kabul.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Alltså, jag kan ju inte låta bli att bara titta ut genom fönstret och se att det är klarblå himmel och att det faktiskt är ganska, ganska varmt. Min sambo hade ett jobb och upptäckte då när hon var hemma och skulle utföra det här jobbet hos någon att det kröp en massa myror i köket, och blev då liksom väldigt förskräckt. Skickade ett sms till dem där de skulle ta hand om saker och ting. Och de skriver, men vad bra, det betyder ju i så fall att våren är här. Och så berättar jag det för ena git som jag har här i studion, Janne. Och då säger han, ja, precis. Det har börjat krypa myror hemma hos oss också. Nu är våren verkligen här. Och då blir jag så här, men om de kryper inne, ska de inte krypa ut? Nej, de ska krypa både in och sen ska de krypa ut. Så har Janne förklarat det hela. Hörrni, vill ni ha ännu fler vårkänslor, då kan ni gå in på Mix Megapols Instagram Stories. Där ser ni Elias Wåhlund. Han håller på med högläsning och han gör det högt upp i en kran. Hade det inte varit vår så hade han inte hissat upp sig själv. Vi ska prata med honom också i vår nästa timme. Och dessutom då, ni minns väl igår, Mimmi i Växjö med vårkänslorna.
Jag såg lite blommor igår blomstra i Linnéparken här i Växjö när jag cyklade förbi. Och då kände jag det att nu är våren på G. När man är ute och cyklar och man känner att det börjar bli lite varmt på cykeln och solen skiner. Och man ser folk allt mer ute.
Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol.
Henrik Birkebo är lärare i engelska och svenska på Magnus Åberg gymnasiet i Trollhättan, och han menar att Skolverket varit senfärdiga i sin reaktion på ChatGPT, den artificiella intelligens som bland annat då kan skriva texter på nolltid. Välkommen till Mix Megapol och halv tre, Henrik.
Tack ska du ha.
Ja, vad betyder det att Skolverket har varit senfärdiga?
Nej, men det betyder ju att de kände ju till att ChatGPT släpptes fritt för allmänheten i slutet av november förra året. Och när man, så fort man leker lite med ChatGPT och lär känna den lite grann, så inser man ju att den kan producera väldigt, väldigt fina texter. Och då kan man ju tycka att nationella proven, de talen där, själva manus, de skrivs hemma, de skrivs alltså utanför klassrummet, och då kan man tycka att det är lite märkligt att de texterna faktiskt ska betygsättas och dessutom väga särskilt extra mycket när läraren sedan ska sätta betyg på hela kursen. Mm. Så det tycker jag, det var underligt att Skolverket de tillät detta.
Ja, vi har pratat om det lite grann här i programmet tidigare, det här med ChatGPT. Men om du skulle beskriva då, för någon som absolut inte vet vad det är för någonting, hur skulle du beskriva det?
ChatGPT är en chattbot och den genererar texter i realtid. Så man kan säga att man upprättar ett konto och så skriver man där vad man vill den ska göra. Och det kan vara litet och stort, det kan vara matrecept, och det kan också vara att man vill den ska skriva ett talmanus eller en uppsats om något givet ämne. Och så får man liksom specificera den här instruktionen, och den kan bli väldigt specifik. Och man kan även be den också skriva på olika stilnivåer. Alltså ska det vara väldigt avancerat svenska eller ska det vara lite enklare svenska? Mm. Och sen kan man lägga till, och man kan chatta med den ungefär som med en människa. Så den är väldigt agil, som man säger nu för tiden. Den är väldigt smidig och lätt att ha att göra med.
Ja, har du märkt av användning av AI bland de du undervisar?
Nej, det har jag inte, och det beror säkerligen också till stor del på hur jag arbetar. Alltså det vill säga, jag tar inte in texter och sätter betyg på texter som kommer till utanför klassrummet. Men däremot så vet jag, jag har ju kollegor som berättar för mig hur de har upptäckt detta och sedan också tvingats tänka om kring sin egen undervisning utifrån detta. För det blir ett så väldigt tråkigt och omständigt direktivarbete som man får ägna sig åt sedan, och det vill man gärna slippa.
Så vad är utmaningarna nu framöver då för lärare och elever? Kommer det kunna bli en del av undervisningen på något sätt, artificiell intelligens, eller är det någonting man bör hålla helt utanför skolan?
Nej, men jag har ju redan börjat använda det lite grann så i min förberedelse inför lektioner av olika slag. Och det är väldigt spännande. Så det är ju inte så att jag är teknikfientlig, det är verkligen inte alls. Det är väl mer bara att den får hitta sin plats. Det är ju inte frågan om man ska kasta sig i armarna på den, men som bara låter den ta över. Så det är väl där någonstans man får hålla sig på vägen, om man säger så. Försöka undvika dikerna. Mm. Och dikerna, det är alltså att man är skräckslagen inför allt som är nytt. Det lever ingenstans, men inte heller man ska vara dum, naiv och tro på att den kommer lösa alla problem, för då får man problem.
Tack så mycket, Henrik Birkebo, lärare i engelska och svenska på Magnus Åbergs gymnasiet i Trollhättan.
Tackar.
Jag vill bara påminna om att det faktiskt finns en podd också som en förlängning på programmet 2:30 med Lotta Bromé. Den heter Vem snackar med Lotta? Och nu ligger det ett nytt avsnitt ute, och gäst denna vecka är Cornelia.
Det som var så häftigt med den liksom lilla första strimman är att eftersom man har varit i mörkret så länge, så är det som att ögonen är liksom, har liksom blivit vana vid mörkerseende. Så att det krävs en sån otroligt liten sensation av lätthet liksom, efter att man har känt väldigt, väldigt mycket tyngd.
Att komma ut ur ett mörker, det är det hon talar om. För så kan det bli när man burit saker inom sig alldeles för länge. Men man kan hitta sitt inre barn, även om det känns som att man tappat bort sig själv. Hon slog igenom över en natt med Hold Me Closer och vann hela Melodifestivalen. Något som hon beskrivit som en resa i en tombola som snurrar runt. Vem snackar jag med? Cornelia Jacobs.
Nytt avsnitt ute nu av podden Vem snackar med Lotta finns på podplay.se eller i podplay-appen.
Och nu har jag med mig en man med minst sagt höga ambitioner, barnboksförfattaren Elias Wåhlund. Han satte nämligen nytt svenskt högläsningsrekord i slutet av mars. Jo, när en kran hissade upp honom hela 50 meter upp i luften. Hallå, Elias.
Hej!
Hej du! Där satt du i en stol högt uppe och högläste inför drygt 100 barn på marken. Hur kom du på den här idén?
Och kallt och blåsigt var det också.
Ja.
Men anledningen till varför jag gjorde det här svenska rekordet var för att prata om vikten av högläsning. Vi får ju med jämna mellanrum rapporter om hur högläsningen minskas. Den minskar runt omkring i Sverige och i åldern och så vidare. Och så pratar man om de negativa sidorna med det här. Och då vill jag vända på det och prata om de positiva sidorna med högläsningen istället. Och rikta ljuset på det.
Mm. Och då gjorde du detta uppifrån luften då?
Ja, precis. Då fick det bli en kranbil 50 meter upp.
Ja, men du måste haft mick på det, va? För du kan ju inte ha skriket ut hela boken så barnen hörde den nere, eller?
Nej, precis. Jag fick faktiskt lite hjälp av mick så att jag hade högtalare nere på marken. Annars hade det inte gått.
Men du, var du inte rädd att sitta så högt upp?
Jo, faktiskt. Jag är ju gammal cirkusartist och när jag jobbade på den höjden tidigare, det var drygt 20 år sedan, och då är det klart att då jobbade jag med någonting som jag var van vid och hade övat på lägre höjd. Men nu fick jag ju sitta och balansera i en stol istället på skinkorna, så att det var lite annorlunda och lite läskigt var det, absolut.
Ja, hur länge fick du sitta där uppe då?
12 minuter tror jag det var, allt som allt.
Jaha, hann du läsa klart boken?
Nej, det blev ett par kapitel blev det i alla fall.
Ja. Vi har ju en video på dig när du sitter i stolen då på Mix Megapols Instagram stories. Det är bara att gå ut och kolla där, då hör man också din vackra röst när du läser. Men det ser väldigt grått ut, det var kallt ja.
Det var kallt och det var blåsigt och sådär. Men det blev väldigt lyckat och vi fick ju bara bjuda in 100 elever så att det inte skulle bli för stort det hela. Men för dem var det en väldigt stor grej.
Mm. Så nu får man hålla utkik efter barn på tak då i fortsättningen som högläser eller?
Ja, risken finns ju att det blir barn som börjar klättra upp på taket och läsa. Så är det absolut.
Säg inte så, för det är alltid någon som tror det när du säger så.
Det
så blir det inte. Men framförallt kanske de läser högt för varandra.
Ja, men exakt. Och framförallt så hoppas jag att föräldrarna och lärare som har sett det här, att man tänker till och just det här, vi pratar ju om högläsning och vikten av högläsning när vi går i förskolan och i kanske ettan, tvåan. Men forskningen visar ju att det är viktigt med högläsning även högre upp i åldrarna.
Mm.
Så sluta inte.
Sluta, absolut inte. Stort grattis ändå till det här nya höjdrekordet då, så får vi se hur länge den håller. Det kanske är du själv som slår ett nytt så småningom, vem vet.
Vi får se, det blir säkert fler tillfällen att slå det.
Så är det. Tack så mycket Elias Wåhlund.
Ja, tusen tack.
Tack för idag säger Lotta, Janne, Jeanette och Albin. Producent som vanligt, Jeff Neumann. Och imorgon då kommer Linda Bengtzing. Vi hörs då, hej.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.